Dessa brev av Frälsningsarméns vördade general skrevs år 1907 för våra kårer som för varje vecka erhöll ett brev avsett att uppläsas vid söndagens helgelsemöte. På många håll blev dessa brev till stor välsignelse, avfattade som de är på ett direkt, enkelt, lättfattligt språk och behandlande praktiska för det kristliga livet betydelsefulla frågor. Då vi nu åt våra kamrater och vänner erbjuder dem på nytt i denna form, tror vi att många ska sätta värde därpå och med glädje göra dem till sin egendom samt dra både timlig och evig nytta av detsamma. Stockholm, Frälsningsarméns högkvarter 1911. Brev 8. Gudaktighetens vinning. Kamrater och vänner! Den närvarande tiden utmärker sig särskilt för vinningslystnad. Vad helst människor för övrigt gör eller inte gör, så är deras rop: giv mig land, giv mig hus, giv mig pengar, eller något annat av jordiskt värde. Om du blickar ut över världen ska du få se hela nationer fullkomligt behärskade av denna passion. Det påstås ibland att Amerika tar priset i jakten efter vad man där kallar den allsmäktige dollarn. Och även om Storbritannien, Tyskland, Japan och många andra länder inte är fullt jämförbara med Amerika i kampen efter guld, gör dessa länder stora ansträngningar att ej bli långt efter. Men denna åtrå efter rikedom inskränker sig inte till nationerna. Den tar individerna i besittning. Ej heller inskränker den sig till de högre klasserna. Hos fattiga såväl som rika lägger kapplöpningen efter pengar beslag på hjärta och intresse. I själva verket kan man få se denna mammonsdyrkan bryta ut även bland salvationister, och man träffar här och där på soldater som blivit bedårade av denna passion och ibland ruinerade av den. För alla och en var som önskar skaffa sig den högsta möjliga vinst av sina liv vill jag härmed tillkännage vad jag tror vara den mest vinstgivande affär på vilken de kunna inlåta sig. Och jag borde ju känna till sådant där en smula. Mitt förslag borde då särskilt rekommendera sig, anser jag, på grund av det förhållandet att det passar för människor av vilken klass, ställning eller karaktär som helst. Du kan inlåta dig på det företag jag ämnar föreslå, antingen du har eller inte har kapital, med eller utan skicklighet, antingen du är man eller kvinna, sjuk eller frisk. Även barn kunna med fördel begagna sig därav. Jag stöder mig på Paulus då jag gör dessa djärva försäkringar. De har dessutom bekräftats av de iakttagelser jag själv under min jämförelsevis långa resa genom livet varit i stånd att göra, inberäknat alla smärtsamma erfarenheter jag fått se. Apostelns ord lyder på följande sätt: gudaktigheten är nyttig till allt och har löfte om detta livet och om det tillkommande. Den första frågan med avseende på detta skriftställe förmodar jag kommer att bli: vad är gudaktighet? Då svarar jag att det är mer än buddhism eller hinduism eller mohammedanism. Det är mer än att vara en efterföljare av John Knox, John Wesley, påven av Rom, Luther eller general Booth. Med gudaktighet menas gudalikhet eller Guds religion. Men vad menas då med detta? Låt mig försöka förklara det. Att börja med innebär detta att äga någon kunskap om Gud. Denna kunskap kanske inte är så omfattande. Det är märkvärdigt med hur lite huvudkunskap den gudaktige kan börja detta företag och ändå bli framgångsrik. Det berättas en historia om en mycket populär predikant som önskade få reda på vilken grundval en stackars fattig kristen hade sin tro. Av denna anledning framställde han flera frågor, och bland andra var den: var Jesus Kristus blev född? Mannen i fråga svarade att han inte visste det. Och då han blev vidare tillfrågad om vem som var frälsarens mor eller var han blev korsfäst, kunde han inte säga det. När slutligen den frågande med undran frågade vad han visste som kunde berättiga honom att påstå att han var frälst, svarade han helt enkelt att det var en sak han visste, och det var att Jesus Kristus hade borttagit alla hans synder. Denna verklighet kände han var nog för att tillfredsställa honom. Likväl måste någon kunskap om Gud förefinnas, även om lite räcker ett långt stycke när hjärtat följer med. Vi måste till exempel tro på Guds existens och på hans godhet och hans villighet att förlåta samt sörja för oss i denna världen såväl som i den tillkommande. 2. Gudaktighet omfattar vidare vänskap med Gud. Min kamrat, är du Guds vän? Kan du se upp mot himlen och säga: Abba, Fader, min Herre och min Gud? 3. Gudaktigheten måste omfatta delaktighet av Guds natur. Då vi talar om en människa och syftar vi en varelse med mänsklig natur, skapad så som en människa. Och då vi säger att någon är gudaktig, det vill säga gudalik, åsyftar vi att han blivit född på nytt, det vill säga född av den helige ande, och att han mottagit en del av Guds natur. 4. Gudaktigheten förutsätter i viss mån intresse för och delägareskap ute i Guds företag. Den gudaktige kanske kan ha ett mycket underordnat uppdrag, men han är ändå med i företaget. Han delar dess bördor, framhåller dess krav, sörjer över dess nederlag och fröjdas över dess framgångar. Kan du göra anspråk på att äga denna gudaktighet? Om så är, ska du snart komma underfund med att den är ett lönande företag. Aposteln säger att denna gudaktighet är nyttig till allt, både i denna världen och den tillkommande. Detta är mycket sagt, men jag instämmer med honom och önskar att jag kunde bringa var och en som får del av detta budskap att genast komma till samma uppfattning. Saker och tings verkliga värde när det gäller denna världen består ut i ingenting mer eller mindre än deras förmåga att tillförsäkra oss detta livets nödtorft eller njutning, att hindra dess sorger, befria oss från dess sjukdomar och plågor, eller att uträtta detsamma för dem som omger oss. I detta, och endast i detta, ligger värdet av pengar, hus, jordagods, lärdom och allt annat som tillhör denna världen. Om dessa ägodelar är i stånd att tillförsäkra oss kärlek, förtroende, ljus, trivsel, liv i denna världen och den tillkommande, så är de av obeskrivligt värde. Om de inte är i stånd därtill, redar vi oss lika bra utan dem som med dem. Bedöm gudaktighet efter denna måttstock, och du ska finna att ingenting annat, varken i denna eller i en annan värld, är så vinstgivande för tid och evighet som gudaktighet. 1. Betrakta till exempel värdet av gudaktighet för detta livet. För att börja med det som tillhör denna världen, så antar många att en kristen eller en gedigen salvationist har att underkasta sig fattigdom, förlust av vänner och obeskrivliga svårigheter. Men detta är ett stort misstag. Det är sant att gudsfruktan är utsatt för förföljelse, men detta tillhör huvudsakligast flydda tider. Utan tvivel ges det enstaka fall av lidande för Kristi skull även i våra dagar, men i allmänhet taget tror jag säkert att med den ärliga, sanna, flitiga karaktär som gudaktighet åstadkommer, kunna Jesu Kristi efterföljare skaffa sig bättre hem, bättre föda, bättre kläder och bättre trevnad än de skulle kunna om de levat ett världsligt ogudaktigt liv. 2. Gudaktighet medför vidare andliga välsignelser av överlägset värde. Till exempel: A. Medvetandet om den himmelska faderns välbehag. Vad är detta värt? Vidare befrielse från onda begärs och passioners bojor. Vad värde har denna frihet inte? B. Förmånen att få samarbeta med Kristus för människors frälsning. Vem kan uppskatta värdet av denna ära? C. Slutligen, förmånen av att äga en tröstare under sorger, Guds tjänares vänskap, ett säkert hopp i dödsstunden och i nästa värld, mästarens välgjort, minnen av ett väl använt liv och det välsignade sällskapet och sysselsättningen i den himmelska staden. Kamrater, vänner, främlingar, Är ni i besittning av denna skatt? Är ni gudaktiga män och kvinnor? I så fall är er lycka gjord, er framtid försäkrad, ert hem berett i höjden. Håll fast om er skatt och allt ska bli väl. Men om ni inte äger denna välsignelse, sök den nu!